I intervjun tidigare så sa du att det var ni som bröt kontakten. Vi har mejl som visar att det var givaren som bröt kontakten.
Men ni vet ju inte vilka besked vi har fattat.
Hur länge jobbade du med det här programmet?
Som alltid så beror det på hur man räknar. Jag tror att liksom ursprungsidén kläcktes på ett seminarium för ungefär ett år sedan. Men sen så började det liksom testringas samtal senhösten förra året. Men det var inte förrän liksom vi fick knapp som jag kopplades in i februari, tror jag. Och började liksom titta på hur man kan göra en publicering av det, hur man kan bredda det, hur man kan berätta det och liksom allting som kommer kring det, när det fanns en miniminivå som vi brukar säga. Alltså det finns en minsta möjliga nivå som vi kan belägga för att det ska vara värt att lägga stora resurser på någonting.
För det är ganska stor risk också att gå in i ett spår och det inte blir någonting, va?
Ja, alltså man brukar väl lägga några veckor när det gäller så här stora liksom, program och det här timmesformatet som vi har, så brukar det ta några veckor i alla fall för att belägga den här miniminivån. Sen har man ju ofta en maximinivå som är mycket högre och den belägger man inte direkt. Men när man har belagt miniminivån så tar det ofta, det tar några månader, och det beror ju på vad det är för något man granskar. Men som nu, det här tog 5 månader heltid att ha jobbat med det här programmet.
Mm. Varför gjorde ni det här från första början?
Ja, men det var väl som alla redaktioner satt och spånade vad vi kan göra som en del av vår valsatsning på TV4. Sen så fanns den idén. Liksom. Utgångspunkten är ju någonstans att den här lagen är relativt ny. Den kom ju första gången 2014, så kom en lag om insyn i partiers finansiering som tidigare byggt på frivilliga överenskommelser mellan partierna. Känns väldigt svenskt på något sätt.
Ja.
Men sen så har man fått kritik då i Sverige från Europarådets organ Greco mot korruption. Att det här duger inte, det måste bli bättre. Och då kom den här lagen 2014 som väl inte var jätte... Den bästa lagen var partierna överens om. Så den ändrades då igen och så blev det en ny lag 2018. Och den lagen har ju bara tillämpats i ett val tidigare. Och vi vill ju se hur det funkar i skarpt läge. Nu har den funnits, liksom, den är inte helt ny, men så den borde sitta. Men hur hanterar partierna den här situationen när en anonym givare närmar sig och vill erbjuda en stor summa pengar? I det här fallet om mellan en halv och en hel miljon kronor. Det var inte självklart att någon skulle nappa. Det var därför vi gjorde testsamtal först, för att liksom få den här miniminivån.
Men vad menar du med testsamtal först då?
Ja, det ringde några samtal till partiernas växel för att se vad som hände. Var det bara liksom locket på, eller var det någon som, ja men vi kan nog hitta en lösning, gör så här, eller liksom gick det överhuvudtaget att göra på det här sättet, eller bara ville alla följa reglerna till punkt och pricka? Och det visade sig ju snabbt efter bara ett par samtal att här fanns det någonting att hämta.
Och de testsamtalen är inte några som är med i programmet då, antar jag, eller?
Nej, men en del av de samtalen är med. Till exempel så Socialdemokraternas ekonomichef var ju en av de första som nappade, som började prata om bulvanupplägg och tog till och med det här ordet bulvan i sin mun. Vilket liksom, om man jämför med alla andra samtal, ändå får anses vara ganska anmärkningsvärt, för att det är många som resonerar runt de här begreppen och säger saker som, ja, jag vill ju inte säga det ordet, men
Alltså, jag vill bara, förlåt. Men ni har ju med en statsvetare också, en forskare också, eller?
Tänker du på han som är expert, Jonas Himfors?
Jonas Himfors, precis. Universitet. Det är så kul, ni har ju med honom för att liksom försöka dechiffrera och förklara saker som händer, alltså det som ni liksom har grävt i och sådär. Och han kommenterar, liksom lite som en Lasse Granqvist, expertkommentator och sådär. Men när det kommer just till den här, just det här segmentet du pratar om, när Socialdemokraternas ekonomichef säger bokstavligt talat bulvan, alltså hon använder ordet, då är det så här, han själv blir alltså,
han skruvar lite på sig.
Vad ska jag kommentera? Alltså, han tänker så här, vad gör jag ens här? Det här är så uppenbart. Så uppenbart att jag typ inte ens behövs. Det var väldigt kul segment i alla fall i allting som var väldigt tråkigt. Men det var en av de första testsamtalen då, eller?
Det var ett av de första testsamtalen. Och där någonstans så tänkte vi att okej, här finns det någonting att hämta. Jag tror faktiskt att planen var egentligen att publicera i maj i början redan. För att vi tänkte okej, men det här är bra, det håller säkert för liksom några nyhetspubliceringar och så. Och då hade vi inte ens ringt Liberalerna till exempel. Och sen så började vi ju ringa mer i och med att jag kom in också och började jobba med detta, och vi fick mer napp och vi började få möten med politiker, och då gick det ju över från att vara någon typ av avancerad busringning till liksom partiernas växlar till att bli liksom där vi utrustade dem med dold kamera, gick på hemliga möten. Våra givare var helt ensamma på de här mötena, det fanns inget sätt att kommunicera med dem. Vi liksom, han skulle in där i Sveriges riksdag och det var väldigt mycket spänning, och så kom man ut och man kunde inte vänta på så här, vad har de sagt, vi måste titta på det här materialet. Så det var otroligt spännande, och där växte det ju, och så fick vi frågan, kan ni göra ett helt program? Och vår spontana reaktion var, nej, det kan vi inte göra, det här är en massa telefonsamtal, vi kan inte göra en timme tv av telefonsamtal, det går liksom inte. Men vi insåg också att det kunde vi inte svara när vi fick frågan. Så att från en spontana nej, hur gör vi? Blev ju nästa fråga då. Och vi insåg okej, vi måste liksom ut i valrörelsen och skildra valrörelsen. Och väldigt tydligt också sätta allt det här i relation till den här liksom kampen och känslan av att vinna valet och hur viktigt det är, hur mycket som står på spel. Och det växte fram också det här med att vi vill fånga lögnen, vi vill fånga hyckleriet. Vad säger man öppet framför kameran offentligt, och hur låter det jämfört med vad som sägs i det fördolda? Och det som var så otroligt med det var ju någonstans också att vi hade ju en pedagogisk utmaning där vi skulle skildra den här lagen som är ganska torr och tråkig liksom, man ska att skildra varför den är viktig, samtidigt som vi var tvungna att göra tv av det. Det var ju liksom verkligen en utmaning.
Men vad var, alltså, vadå, så var lagen innan då att, vadå, en överenskommelse mellan partierna,
ja, nej, men det var en överenskommelse mellan partierna för hur man skulle redovisa partibidrag.
Men det kunde skifta från år till år då, beroende på hur de har kommit överens om?
Eller? Jag är inte helt säker på exakt hur liksom, det såg ut, bara att det inte fanns liksom några formella krav och att flera partier var egentligen emot att öppet redovisa. Framförallt var det väl Moderaterna och Sverigedemokraterna som kämpade emot länge och inte ville redovisa var de fick sina pengar ifrån. Men sen vände de, och alla partier är utåt sett i alla fall överens tydligt om att man bör ha en sån här lagstiftning.
Okej. Vad är det som gäller nu då? Post 2014?
Ja, men egentligen post 2018, för det ändrades ju lagen en gång till. Och det är ju att om du ger en donation över en viss summa, ett halvt prisbasbelopp så här, jobbigt juridiskt begrepp, men som ändras varje år för det är inflationsbaserat, men i år är det 24 150 kronor. Om du ger mer än så mycket, då måste du redovisa givarens identitet öppet. Och det där handlar ju om att, och det var det här det var så fantastiskt pedagogiskt, att partierna själva när de fick frågan öppet hjälpte till att förklara varför det här var viktigt. Mm. Ja, men det handlar ju om att förebygga korruption. Mm. Det handlar om att personer i det fördolda inte ska kunna köpa politiska beslut. Att man inte ska bli beroende av de här pengarna för att kunna göra det. Om man får en donation varje år, då kanske man börjar ta hänsyn till de här intressena bakom pengarna och låter bli att fatta vissa beslut. Och att det på det indirekta sättet faktiskt påverkar politikens innehåll. Och jag menar, någonstans så är det såklart så att pengar har inflytande. Men när man vet vilka som ligger bakom, så kan man i alla fall ställa frågor om det. Det går att granska. Men om det sker i det fördolda, så har vi ingen aning om varför ett parti lägger fram ett viss politiskt förslag eller inte.
Det ni gjorde lite förenklat var att ni hittade en person som du ska få berätta lite mer om och så. Som då ringde runt till de här olika partierna och ställde den första frågan egentligen. Jag har antal pengar som jag skulle vilja ge. Jag vill inte vara synlig när jag ger det. Och sen så svarar alla partierna ganska olika, vilket också är lite fascinerande för övrigt som vi ska komma till. Alla, och sen är det ett litet gäng partier som då inte nappar på det, och de är nästan minst lika nyfiken på. Och sen så blev det ett program om 2 timmar, va? 2 avsnitt har jag för mig.
Nej, det är en timme, men sen har vi gjort en hel del rapportering i nyheterna också.
Okej, jag får inte vara 2 delar.
Ja, i och för sig, konfrontationsdelen är ju en del. Den är lite kortare, så att den är liksom...
Ja, den kanske var 10.
Den är 10-15 minuter.
Just det, så var det, exakt.
För att det är så otroligt många partier och personer som ska konfronteras. Så att,
var du själv chockad alltså, över hur många det var?
Ja, det var jag. Det gjorde ju också, det gjorde ju granskningen både värre och svårare egentligen, för att det fanns inte en tydlig skurk, utan det var så många över hela blockgränsen som var skurkar som inte gjorde som de skulle. Och då, det är ju en pedagogisk utmaning. Vi gillar berättelser med en hjälte och en skurk liksom. Och här var det så många, så att då det fanns en rädsla för att det skulle liksom förmildra känslan av att ja, men så här kanske man gör då. Men det, och därför var det ju ganska tacksamt att det var 3 partier, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Centerpartiet, som faktiskt sa direkt nej till de här pengarna anonymt, för att då visade de ju hur man skulle svara. Mm.
Varför det inte har fått det genomslaget som jag tycker det här borde få, det måste väl vara oturen i turen, eller vad man ska säga, att det var så många partier. Det måste vara en enskilt avgörande faktorn till varför det inte har blivit så stort. För om det bara hade varit, låt säga Moderaterna, eller bara om det hade varit Socialdemokraterna, då hade det ju slagit ganska hårt, va?
Alltså det hade ju kanske slagit hårdare opinionsmässigt. Jag tror att genomslagsmässigt så var det ändå också den sammantagna bilden av att en massa politiker håller på att fuska och trixa med lagar som de själva varit med och stiftat. Det tror jag var också viktigt för liksom kraften i den publiceringen som vi gjorde. Vi började ju med att publicera Kristdemokraterna som där det var uppe på... Ja, biträdande partisekreterare och partisekreteraren som hade satt upp ett möte och där vi varit inne i riksdagen med dold kamera. Det var ju den första publiceringen. Den fick ju ganska stort genomslag och satte, alltså alla medier rapporterade om den. Och sen så kom ju dag 2 där det var 5 av 8 partier och då rapporterar alla medier om det. Jag skulle säga att i en valrörelse så är det otroligt svårt i dagens medieklimat att få genomslag. Så att jag skulle säga att genomslaget har varit väldigt stort. Mm. Men att det är lite symptomatiskt för vår tid som vi lever i, att uppmärksamhetsfönstret är väldigt kort. Och det kommer nya grejer som fyller på hela tiden. Så att det har rapporterats i många andra medier. Det har varit flera andra granskningar som gjorts på relaterade ämnen när det handlar om påverkan på internet och sånt där, där liksom vår granskning ändå har refererats. Så den har funnits i medvetandet någonstans och har liksom satt en ny, den har verkligen bidragit med någonting nytt och satt in någonting nytt i medvetandet. Det är liksom en unik pusselbit som har skapats i vår förståelse av hur politiken fungerar. Och där tror jag att den har haft väldigt stort genomslag. Sen glömmer vi lätt, jag menar, politikerna vill ju gärna prata om någonting annat.
Ja. Gjorde jag rättvisa när jag förklarade väldigt förenklat vad det var ni gjorde?
Ja, det tycker jag.
Ja, men tack. Men
jag tänkte, det var två personer som ringde.
Okej, men det var dit jag tänkte komma. Det är ju i alla fall en som jag vet som ni kallar för entreprenören. Den andra personen, är det också en entreprenör?
Den andra personen är en redaktionsmedarbetare som spelar entreprenör, som har fått låna identiteten från en riktig entreprenör, men som inte var bekväm med att ringa själv. Så den ena liksom ringde helt själv, den andra ringde med en lånad identitet från en person som hade sagt okej till att låna ut sin identitet.
Hur gör man det juridiskt? Skriver man på papper då eller?
Nej, det behöver, alltså, du har ju vissa titlar, så här, polis till exempel, som är skyddad.
Just det.
Du kan inte utge dig för att vara polis, men du kan utge dig för att vara affärsman.
Ja, men då den här personen utger sig heta någonting annat.
Det kan du ju göra, så länge du inte skriver under några liksom juridiskt bindande avtal. Då begår du ju någon typ av urkundsförfalskning. Men det har ju inte varit frågan här, utan vi har tagit det så långt vi bara kan. För att sen dra oss ur.
Den här entreprenören som själv ringer, som är en riktig person. Hur fick ni liksom med honom på tåget?
Ja, nej, men det var ju via kontakter så fanns den här personen tillgänglig och kunde övertygas om att det här var en viktig sak att pröva. Han är själv politiskt intresserad. Och han är ekonomiskt oberoende, han kan spela en väldigt trovärdig roll för att han har den här förmögenheten från att ha sålt ett företag tidigare, driver idag ett nytt litet företag. Och allt det här var ju sant. Jag menar, det mesta av det han sa var sant. Ändå bidrar till ett väldigt trovärdigt intryck när han ringer, han talar med stor självsäkerhet och han förstår hur man pratar om pengar utan att prata om pengar. Han behärskar liksom språket eller vad man ska kalla det för. Så han var väldigt väl lämpad, spelade den rollen väldigt väl. Det som inte var sant i det han sa var ju att han ville donera de här pengarna. Men allt annat gick ju att kolla upp.
Var det ingen av dem som frågade varför vill du bara ge bort 500 000 till 1 miljon? Bara sådär, liksom. Hur mycket kan man älska Kristian?
Det var ingen som tyckte det var konstigt.
Nej, man kanske inte ställer den frågan. Men jag tänker, hur mycket kan man älska Kristdemokraterna eller liksom Miljöpartiet?
Det förekommer ju att miljonärer, miljardärer ger så stora summor. Kristdemokraterna till exempel har ju en stor givare som har skänkt över en miljon och skänkt pengar vid några olika tillfällen, så att de...
Det är väl bara jag
det
som
förekommer. Och hans backstory var ju att han brukade skänka till välgörande ändamål för att han hade mer pengar än vad han kunde göra av med.
Men för de som inte har sett programmet, kan vi summera lite snabbt liksom, de som inte tog emot pengar, det var Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet, va? De som tog emot pengar, eller vad ville att göra lite på olika nivåer, olika fiffel liksom, det var alla de andra egentligen i riksdagen. Ringde ni också några utanför riksdagen?
Nej, det var fokus på riksdagspartierna enbart för att vi behövde göra en avgränsning. Men vi ringde också två riksdagskandidater från varje parti. Och i flera fall blev vi, eller nästan från alla partier, i Liberalernas fall var det så att vi blev erbjudna att donera till de här kandidaterna via den här konsulten, en person som erbjuder sig att agera mellanhand och slussa pengarna till Liberalerna. Han erbjuder sig också när vi frågar om att fixa det här med riksdagskandidaterna och slussa pengar till dem och deras personliga kampanjer. Och därför så hade det varit konstigt om vi gjorde samma sak som i de andra riksdagspartierna där vi kontaktade kandidaterna, för vi hade redan den här ingången, så varför skulle vi göra det? Eller varför skulle givaren göra det? Men i alla andra fall så kontaktade vi riksdagskandidater, och de hänvisade oss i princip alla fall förutom SSUs eller Socialdemokraternas ena kandidat, så hänvisades det till partiet och det togs liksom på partinivå ändå. Liksom.
Okej, okay. Men kan vi summera lite snabbt för de som sagt som inte har sett det här då, om vi börjar med, men vilken ska vi börja med?
Jag tänker att du får bestämma.
Åh oh, jäklar, okej. Okay. Men vi börjar med Liberalerna då, som kanske var en av de mest spännande varianterna.
Ja, de började med att föreslå någon slags bulvanupplägg, alltså att givaren kanske skulle hitta någon person i dennes närhet som kunde skänka pengarna i sitt namn istället för givarens namn, så att man inte såg vem som faktiskt låg bakom donationen. Och sen så strategin och vår metod gick ut på att givaren, så fort han fick en metod föreslagen, så hittade vi på olika ursäkter för att man inte skulle ta emot de här, eller att det inte var en bra metod, att det fanns någon brist i den metoden. Han ville ha en annan metod, en bättre metod, en mer hemlig metod, liksom, för att vi skulle se hur långt vi kom.
Mm.
Och då i Liberalernas fall så började man prata om ett indirekt stöd. Och att det då fanns en person som Liberalerna kunde sätta givaren i kontakt med, som kanske kunde fixa detta. Och det var ju då den här konsulten. Han blir ju då väldigt central också i det här reportaget, för han är den som tar det här absolut längst. Han erbjuder sig först att fakturera givaren. Och sen att Liberalerna skulle fakturera honom, så att han blir någon slags mellanhand.
Och en halv miljon snackar
han. En halv miljon. Sen inser han att han behöver nog betala moms på de där pengarna. Så då är det bättre att fixa med ett gåvobrev till honom personligen. Där man ska liksom skänka de här pengarna och sen så skänka dem till Liberalerna. Så att han agerar liksom mellanhand på det sättet och då slipper betala skatt. Vi får också, den här kontakten pågår ju under lång tid med den här konsulten, och vi får honom att tillverka dokumentation, alltså ett papper där det framgår hur de här pengarna ska användas till Liberalernas valrörelse.
Punkt för punkt i stort sett.
Punkt för punkt i stort sett. Och där hade vi en del etiska resonemang om att liksom, vad kan vi göra och inte göra så här. Kan vi få honom att skicka den här fakturan? Kan vi få honom att skriva liksom gåvobrevet? Vi kom fram till att nej, vi kan inte få honom att skicka en faktura, för om vi går så långt, då kanske han börjar liksom anställa personer som ska jobba med de här sakerna som han pratar om. Och då ställer vi till det för en massa personer som kanske bokar av jobb och sådana saker. Så fel av oss att göra, då orsakar vi större skada än vi behöver för att avslöja det vi vill avslöja. Men vi kom fram till att den här givaren skulle i alla fall ge en halv miljon kronor. Han vill ju rimligtvis då veta var hans pengar går någonstans. Och då använde vi det för att kräva att han gjorde en specifikation, alltså ett dokument där allt det här framgår.
Ja, och då när den här då mellanhanden, konsulten, ska försöka hitta det här sättet och så i telefon så tänker han högt. Han säger, åh, hur ska vi göra det här? Och, alltså det, hur ska vi få det här att funka? Vad är det man kan fakturera? För det tanken är ju att då den här entreprenören som är eran person på Kalla Fakta ska bli fakturerad en halv miljon i gåvobrev som du var inne på. Och sen så ska den här konsulten bli fakturerad i alltså som arbetare för Liberalerna, att han gör någon form av konsult liksom arbete, och då funderar han på vad finns det för arbete man kan göra för en halv miljon. Förstod jag det rätt?
Ja, alltså han pratar ju om att anställa liksom personer externt
för att göra,
också för att göra kanske skriva debattartiklar, göra medieträna kandidater, jobba med olika typer av kampanjaktiviteter och riktade insatser, knyta till sig folk som kan jobba strategiskt, kanske skriva tal åt Johan Persson och så snarare så. Och han är väldigt mycket inne på att det här blir en del av partiledningens kampanjkassa, säger han. De får ju liksom peka på var de här pengarna ska gå, och jag kommer att hantera betalningarna åt partiet för den här summan som givaren.
Och då undrar jag, om han ska göra det här och vi snackar partiledningen, det kan ju i slutändan aldrig finnas något läge, tänker jag, nu tänker jag högt, där inte partiledningen får veta vart de här pengarna kommer eller vad det här är för typ av pengar. För annars ställer de inte frågan, hur har vi finansierat det här?
Det är en väldigt intressant fråga, absolut.
Tack så mycket. Och har ni försökt, det är antar att ni har försökt gräva vidare i det lite grann, eller är det inte där ni har grävt utan det är mer...
Vi har grävt en del i det, och det är ju väldigt uppenbart att så uttrycker det här korrekt. Den personen på Liberalerna som är liksom givarens kontaktperson för Liberalerna pratar ju
flera... Är det den personen som ni har namngav i Kalla fakta?
Ja. Nej, men den här kvinnan som ju var partiets kontaktperson till givaren, hon pratar väldigt mycket om att hon har liksom pratat med andra personer i partiet. Hon har pratat med sin chef. Hon säger saker som att du har verkligen satt igång en process hos oss. Hon säger, jag har pratat med våra revisorer för att försöka hitta en lösning. Och det här, den här utmaningen måste vi lösa, och massa sådana saker, säger hon. Det som händer när Liberalerna ska krishantera, det är att de först går ut och säger allting var konsultens fel. Konsulten har han liksom agerat helt efter eget huvud, och det är mycket allvarligt och vi tar avstånd från det. Det gör de kvällen innan programmet presenteras eller publiceras, precis efter partiledardebatten hos Aftonbladet. Och sen kommer ju vi på morgonen med avslöjandet, och då inser de ju att partiets egen person, den här kvinnan, är betydligt mer insyltad än vad partiet har förstått, fastän de har fått alla citat i förväg. Och då ändrar de sig under dagen och säger att hon går och lämnar sin post på egen begäran. Sen har både hon och den här konsulten gjort sig otillgängliga. De vill inte prata med oss, de vill inte svara på några frågor. De och alla i partiet säger att nej, det var bara hon som visste. Hon pratade inte med någon. Och om hon sa att hon pratade med folk, så i princip säger de ju att det stämmer inte. Och det där, då får man ju dra sina egna slutsatser. Någonstans. Det är det de säger, och det är det vi har på inspelat, att hon har pratat med andra i partiet.
Var det hon som ni ringde tillbaka och sa så här har du sagt? Hon bara, nej, men det har inte jag sagt. Det är dina ord, typ. Och
sen bara, det var Socialdemokraternas ekonomichef. Men hon reagerar ungefär samma sak. Att nej, men det där känner jag inte igen.
Och den här, alltså eran kollega säger, nej, det, alltså vi har ju spelat in det. Det. Jag läser upp högt exakt vad du sa, bokstavligt talat.
Nej, men du skulle kunna gå via en annan person. Det är det jag tänker mig att du skulle kunna. Någon bulvan eller vad vi ska kalla det.
Men fortfarande, jag kan inte svara dig på raken, jag kan inte ge dig en tid på raken. Om jag får återkomma till dig så gör jag jättegärna det.
Ja, men varför kan du inte svara på det? För det här är ju någonting du själv har sagt. Du använder ordet bulvan, och det tänker jag är ganska anmärkningsvärt.
Ja, det var du påstår att jag har sagt. Jag säger att jag behöver...
Jag citerar dig faktiskt när jag säger det. Vi har en inspelning där du säger detta ordagrant. Möjligen om du skulle kunna gå via en annan person, det är det jag tänker mig, som skulle kunna vara någon bulvan eller vad vi ska kalla det. Det är dina ord.
Ja, du påstår att det är mina ord.
Men hon fick gå, eller? Ekonomichefen?
Ja, hon har tagits ur tjänst.
Ja, tagits ur tjänst. Och då den här liberalen som vi pratade om då, hon har också fått avgå, eller hur är det där?
Hon har lämnat sina uppdrag på central nivå. Jag vet att man lokalpolitiskt har en önskan om att hon ska komma tillbaka lokalt. Och jag skulle gissa, det är min analys av läget, att man väntar till efter valet för att det inte ska kosta partiet allt för mycket. Men jag skulle inte bli förvånad om hon kommer tillbaka efter valet och får fortsätta jobba. Hon är väldigt nära kopplad till partiet lokalt i Landskrona, där, som ju har en väldigt stark ställning inom Liberalerna. Det är en viktig maktfaktor, Liberalerna i Skåne. De sitter på många mandat när det ska väljas partiledare och, till exempel. Och de har väldigt starkt stöd. Landskrona är ett starkt fäste för Liberalerna. Alltså de får många röster där.
Det skulle ju kunna få väldigt stora konsekvenser. Vi har ju inte riktigt några marginaler här i trovärdighet. Utan skulle det komma en sån artikel i Brinnande valrörelse och det skulle vara, och vi skulle missa riksdagsspärren, så skulle jag ju aldrig förlåta mig själv.
Om jag skriver gåvobrevet till Sven men inte nämner så att säga, partiet på det sättet, utan att jag skriver gåvobrevet, eller hur tänker du att...
Ja, men det så tänker jag. Om du vill liksom inte specificera Liberalerna men ändå tydliggöra vad syftet med gåvan är, så det här finns liksom, konceptet varumärket Liberalt maktskifte.
Liberalt maktskifte är en grupp under tankesmedjan Timbro som arbetar med opinionsbildning.
Jag tycker att det låter som ett briljant upplägg, så att säga, inte peka ut Liberalerna, även om i praktiken är Liberalerna.
Ja, vad ska man säga? Det är lite omskakande. Lisa Flint är ju väldigt medveten om det politiska ansvaret. Det visar ju att man är alldeles medveten om vad som är syftet med hela det här den nya lagstiftningen. Och att bryta mot det syftet är då politiskt dynamit.
Men okej, okay, och den här konsulten, var han anställd? Han hade någon koppling till Timbro?
Ja, han är chefredaktör för tidningens Median på Timbro. Och det är också...
För de som inte känner till Timbro så är en tankesmedja, en liberal tankesmedja egentligen, som är ganska viktig inom högerrörelsen i Sverige.
Den är jätteviktig och den finansieras av Svenskt Näringsliv och driver väldigt mycket opinionsbildning. Alltså de tar ställning i enskilda frågor och så jobbar de för att driva en, alltså kanske till exempel övertyga människor om att kärnkraft är jättebra och de rödgröna partierna är jättedåliga. Den typen av frågor jobbar de för att bilda opinion kring, samtidigt som de inte är kopplade till ett enskilt parti, men det är uppenbart då om man vet var partierna står att det gynnar vissa partier och missgynnar andra.
Mm.
Och då har det varit en fråga om hans liksom ska få vara kvar där efteråt. Liberalerna bröt banden med honom, men han var på den här tankesmedjan och tankesmedjans vd, efter mycket om och men så lyckades jag få tag på honom och han sa att nej, men eftersom den här konsulten gjort det här som sin sidoverksamhet och inte använt Timbros bankkonton, så kan han jobba kvar hos oss, för vi tycker att han har gjort ett väldigt bra jobb som chefredaktör för den här tidningen. Så även om man försökt att kringgå den här korruptionslagen och även om han liksom även om det här upplägget har inkluderat ett av Timbros varumärken, nämligen liberalt maktskifte som är en del av Timbro, så eftersom man inte använt, eftersom man har gjort det som konsult med sin enskilda firma då, så menar man att det är hans sidoverksamhet och därför så får han vara kvar hos Timbro.
Och det här, just Liberalerna är ju ett exempel som jag menar, om det bara hade varit Liberalerna så hade ju det där gått på loop vecka efter vecka liksom, och det hade gjort ett ganska stort slag för det enskilda partiet.
Jag tror att liksom en rimlig analys är väl att Liberalerna gynnas i det här läget väldigt mycket av att det är flera partier som är inblandade, för det är Liberalerna som är värst, men eftersom, eller jag tror inte man ska säga att Liberalerna är värst, men för det går inte att gradera, men Liberalerna är det mest avancerade upplägget där de liksom går längst, de är mest insyltade med den här konsulten, det mest detaljerat, de tillverkar dokumentation och så vidare.
Också där man själv engagerar sig för att koppla på andra personer utanför partiet och utanför och sådär, medan de andra föreslår till entreprenören som alltså är Kalla fakta i slutändan. Mm. De föreslår till dem, så här, kan du vara lite mer kreativ åt det här eller det andra hållet?
Och så. Ja, de ger mer tips och det läggs. Ja. Men just i Liberalernas fall så är de ju väldigt drivande. Och det är liksom, det ska liksom den här personen som ska användas för att slussa pengarna. Mm. Det är mer professionaliserat skulle man kunna säga hos Liberalerna. Och det hade ju varit ett betydligt hårdare slag om det bara varit fokus på Liberalerna. Men var det fokus brett också på båda sidor blocket i och med att Socialdemokraterna också gick i den här fällan. Så då tror jag att det är lättare också psykologiskt för de som sympatiserar med Liberalerna av andra skäl att tänka att ja, men alla är lika goda kålsupare allihopa, så jag kan inte bestämma vilka jag ska rösta på baserat på det här, utan jag får, eftersom det är lika illa överallt, så då får jag istället titta på andra frågor när jag väljer vilka jag ska rösta på.
Ja, vi kommer till de som inte har gjort någonting heller, men hade jag varit i partiledningen i Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet hade jag bara, sossar, era jävlar, ni kunde ju ha typ vunnit det här valet åt oss i stort sett, om inte bara de hade gått in i fällan också. Så här, för också och kanske vara lite rättvis mot Liberalerna, tänker jag, när hon säger du har satt igång en process hos oss, så låter det ju samtidigt där att de kanske inte har gjort det här förut.
Men det är ju någonstans, vi vet ju att hon säger ju också andra saker som att de har använt ett bulvanupplägg tidigare.
Ja, just det.
Så att, jag menar, det tyder ju på att de har gjort det tidigare. Men varje process är väl unik liksom.
Ja, exakt. Plus att ni ställer massa motkrav hela tiden fram och tillbaka och sådär. Och det,
ja, just det. Och han, givaren, avfärdar ju den här första bulvanupplägget som är den, det är tre partier som föreslår bulvanupplägget, så det verkar ju vara den givna enklaste lösningen.
De och vilka två till är det?
Som föreslår bulvanupplägget.
Ja, Socialdemokraterna,
Socialdemokraterna Liberalerna och vilka är den tredje? Det är Sverigedemokraterna också.
Sverigedemokraterna, just det. Och vad var det de sa? Det var egentligen bulvanupplägget rakt av bara, eller?
Ja, Sverigedemokraterna säger ju, ja, jag vet att den här diskussionen har förekommit i andra sammanhang. Och vad man då hade som lösning var att man kunde ta hjälp av liksom en tredje person och skicka pengarna via den för att helt enkelt dölja givarens identitet. Och det är därför vi har gjort skillnad också på bulvanupplägget och mellanhanden som vi kallar Liberalernas upplägg, för att liksom det är det påminner väldigt mycket om varandra, att de här uppläggen, men det är olika saker och det är viktigt att hålla isär det i huvudet. Så vi har försökt vi har hittat på namn för de här olika metoderna för att ge det begrepp så att det ska gå att prata om det.
Ja, men jag tyckte de var väldigt bra och talande, speciellt för folk som inte har koll på det här, för Moderaterna som har familjeupplägget då. Ja,
den metoden fick byta namn flera gånger faktiskt.
För jag skulle kalla den för klanupplägget, för det hade varit ganska passande.
Det var någon som...
Det var någon som sa det, eller?
Nej, ja, det skrivits mycket på Twitter. Jag tror att det har flashat förbi någon sån idé där också.
Ja, okej. Okay, ja. För det var även min första tanke när det kom. För de som inte har sett programmet. För det Moderaterna gör är att de frågar eran entreprenör då på Kalla Fakta.
Min regering kommer kräva mer av alla politiker. Ge mindre utrymme för fusk, missbruk och slöseri.
Vår givare får telefonkontakt med Moderaternas partiombudsman. Det är också honom som vi har pratat med öppet under valrörelsen.
Det är ju en fråga om transparens. Att det ska finnas, för stora gåvor så ska det finnas en möjlighet att veta vem som skänker pengar.
I kontakt med vår givare har han däremot en annan inställning.
Vad våra givare gör, det är ju till exempel att dela upp en gåva mellan familjemedlemmar till exempel. Alltså det är ju gåvan per person som vi registrerar.
Moderaternas partiombudsman berättar alltså om ett familjeupplägg. Han beskriver hur pengarna kan skickas via flera olika personer. Om varje person då skickar ett mindre belopp så behöver namnen inte redovisas öppet. Den sanna givarens identitet förblir alltså dold.
Och då svarar entreprenören på ett roligt sätt.
Han säger, okej, som jag skänker 500 000, då ska jag ragga fram 21 familjemedlemmar. Ja, så många släktingar har jag inte.
Intressant med tanke på att Moderaternas största käpphäst just nu är att liksom bryta gängkriminaliteten och klanstrukturerna i Sverige som jobbar just på det här sättet inom gängkriminella miljöer. Och sen föreslår deras representant klanupplägg, bokstavligt talat, skicka det till dina släktingar som kan skicka dem till oss. Liksom. Ja, det är för bisarrt alltihopa det här, så det är inte sant. Och än en gång, om det bara hade varit Moderaterna, de hade sagt det här, då hade det ju varit så här, okej, ni är Johan Forsell, du står här borta och säger att du vill bryta de här strukturerna, och sen så säger er en representant just det här. Liksom.
Ja, det är väldigt sorgligt ur ett demokratiskt perspektiv att det är så många som trillar dit faktiskt.
Ja, och bara tar snabbt KD-grejen också som heter kandidatupplägget, om jag inte missminner mig, va?
Ja, de har lite olika. De har en utspridningsmetod och ett kandidatupplägg. Då är tanken att sprida ut de här pengarna i väldigt många små belopp. För om du ger under 240 kronor ungefär varje dag under en hel mandatperiod, då kan du stödja mig kanske en så här 200 000 kronor utan att någonting behöver redovisas. Då ska du ge lite varje bankdag. Liksom. Så det skissar den biträdande partisekreteraren.
Och sen det andra var ju en liknande då, men
sprida ut det på flera olika kandidater istället.
Och då att
ligga under den här gränsen som vi pratade om tidigare på 24 000. Ungefär kronor. Så att eftersom varje kandidat då redovisar separat, så skulle man ju då kunna stödja alla partiets toppkandidater, till exempel liksom Ebba Busch, och sen ge till partiet, ge till ungdomsförbundet och så här. Men hela tiden ligga under den här gränsen och på så sätt inte bli känd.
Då får ju entreprenören möte med representanten för Kristdemokraterna.
Inne i Sveriges riksdag.
Alltså när ni fick mötet inne i Sveriges riksdag, vad tänkte ni då?
Hur ska vi få in kameran?
Ja, det är ju precis sant. Det är en bra fråga. Och det fick ni. Och då föreslår KDs representant, vi skulle kunna ge dig en lista på vilka kandidater. Om inte du vill välja själv så kan vi välja ut dem åt dig. Plus att du kan få käka lunch med dem.
Jag vet inte om lunchen faktiskt ingick i Kristdemokraternas upplägg. Däremot Liberalerna var inne på det att den här konsulten ville ge en lunch till
givaren.
Men däremot så de Kristdemokraterna gjorde, de presenterade en lista som var mest gynnsam för liksom partiet att han stödde. Det var dels folk som toppkandidaterna såklart. Och det som är intressant med det är ju att det är kandidater som redan får del av partiledningens kampanjkassa. Jag menar, Ebba Buschs personvalskampanj får ju del av liksom de här centrala medlen för att bedriva sin, och nu partiledare, och samma sak med de andra toppnamnen, och så fungerar alla partier. Men om man då använder dem för att sprida ut, då blir det ju väldigt, då är det ju tydligt frågetecken, så okej, men går de här pengarna till kandidaten eller går de till partiet egentligen?
Mm. Alltså det verkade ju lite som att han, representanten för KD, ville att helst att de skulle ge en lista på vilka som han skulle ge pengarna till. Även om han var väldigt öppen så kändes det som det på hur han pratade. Och då undrar jag har det funnits ett sånt upplägg då tidigare?
Han säger en annan intressant sak också. Han säger, eller om du vill välja själv och då välja liksom kandidater som driver en linje som du kanske önskar se. Och implicit då i det så ligger ju någon typ av erbjudande om att han faktiskt själv kan på ett sätt påverka den politiska inriktningen.
Exakt.
Genom att premiera de kandidaterna.
Och det är ju också då med det här att du får träffa dem på lunchupplägget då med, om det var Liberalerna då som du nu. Men exakt, det här med att få luncha med, men är det så galet att ge pengar och fråga om lunch samtidigt?
Alltså det beror på. Frågan är, jag menar, jag kan ju inte sätta mig och äta, jag menar, en vanlig medborgare kan inte sätta sig och äta lunch med en riksdagsledamot till exempel. De har inte den tillgång till politikerna. Och då är frågan om man som, ska man kunna sätta sig och äta lunch med Ebba Busch för att man har skänkt 500 000 till olika kandidater till exempel. Nu var inte det som var frågan, men säg med riksdagskandidater i Liberalerna då till exempel för att man har skänkt pengar. Är det demokratiskt? Det är ju den ena aspekten av det. Den andra aspekten av det är ju att det, om det är så att givarens identitet inte ska vara känd, så är det ju väldigt tydligt att den är känd för personen som tar emot pengarna, om man sitter och tar en lunch. Och då får du hela den här beroendesituationen där du kanske börjar, om den här givaren då hade börjat skänka pengar varje år, eller varje val, då blir det ju en betydande summa som man kanske vill ha kvar. Då kanske man inte tar ett politiskt beslut som går direkt emot den branschen som den personen jobbar i. Om man dessutom har en lunch där man kan diskutera vilka politiska frågor som är viktiga, så kanske man implicit tar hänsyn till det, även om det aldrig uttalas gentjänster på det sättet att man ställer ett motkrav för att få de här pengarna.
Jag tänker samtidigt så, för man kan ju fortfarande ge 1 000 000 om man uppenbarar sig. Kan det inte till och med vara tvärtom då? Att om det syns vem det är, så kan det också skapa en påverkning på partiet. Liksom, vi får 1 000 000 av den här som jobbar inom den här sektorn. Men om den är anonym och vi inte vet vart det kommer ifrån, så för kandidaten så är anonymiteten egentligen kanske till och med bättre. Och för publiken så är det bättre att veta.
Precis, ja, men så är det ju. Jag menar, det är väl inget parti, om det skulle vara någon som var jätterik som gav 1 000 000 kronor varje år till Kristdemokraterna till exempel då, som har 20 miljoner i kampanjkassa för hela valrörelsen. Då är ju det 4 000 000 under en mandatperiod till exempel. Det är ju jättemycket pengar. Alltså det är en betydande del av den där kampanjkassan. Då skulle man ju verkligen kunna ifrågasätta partiets oberoende gentemot den här affärsmannen och dens intressen. För att man är så beroende av de här pengarna. Så att då skulle det vara väldigt obekvämt för Kristdemokraterna att ha en sån stor givare, för de skulle kunna granskas, man skulle kunna jämföra politiken de driver med affärsmannens verksamhet. Och det är ju hela poängen med insyn, att man ska kunna granska, att det ska vara obekvämt att ta emot så stora gåvor, för man kan ifrågasättas om man säljer politiska beslut. Men sker det i fördolda så är det ingen som vet, du får inga obekväma frågor. Det är ingen som ens kan jämföra hur politiken bedrivs med vilka som finansierar partiet, för att du vet inte.
Mm.
Och det är där den här beroende relationen och blir problematisk, för det går inte att granska. Och då uppstår den, jag menar, man vet det av erfarenhet från andra länder. Det är därför det finns liknande lagstiftning i flera andra länder också. Det var ju så Sverige fick sina lagar, att de fick internationell kritik och under galgen i princip införde den här lagstiftningen som flera partier inte ville ha.
Varför är det inte så att det är en bara statlig liksom peng som delas ut till alla partier?
Det är det. Det är en, och det där är intressant.
Baserat på förra valet, va?
Baserat på valresultatet så får man statsbidrag, och det är en stor intäktskälla för flera partier. Sen har liksom partierna sidoinkomster eller andra inkomster också. Socialdemokraterna till exempel A-lotterierna, där de drar in en del, ja, tiotals miljoner kronor i vinst. Är tiotals miljoner kronor i vinst ett år. Det är väldigt mycket pengar. Jag menar, det är halva Kristdemokraternas valbudget. Och Centerpartiet har avkastning på kapital då, eftersom att de har sålt Centerpartiets tidningar för många år sedan. Så de är ekonomiskt oberoende på ett sätt.
De är typ rikast, eller?
Ja, Socialdemokraterna i relation till sin storlek är de definitivt rika. Sen vilka av Socialdemokraterna och Centerpartiet som är rikast, får jag nog låta vara osagt. Mm. Exakt.
För cynikerna menar ju på att Centerpartiet får inte räknas in, att de inte tog emot de här bidragen och inte gjorde det för att de är så jävla rika.
De sa ju att vi har en policy mot att inte ta emot några bidrag. Så det var ju mer generellt allmänt hållet än liksom Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som mer sa nej, du kan inte vara anonym, du får jättegärna skänka pengar, men då måste det ske öppet.
De sa blankt nej, alla tre, eller?
Ja.
Det var liksom inga frågetecken som ni sen liksom inte orkade gå vidare med, utan?
Nej. Det var det inte. Det var någon kandidat i Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, tror jag, någon av riksdagskandidaterna i varje parti, som skulle kolla upp vad som gällde och sen återkomma, men där det rann ut i sanden.
Okay. Sista av alla de här som tog emot, Socialdemokraterna och SSU, där fick ni ju till en lunch med entreprenören, med de här två SSU-representanterna, va?
Mm.
Och där diskuterades det, hej, inte på en dålig restaurang heller, det var en av Stockholms absolut finaste restauranger på Östermalm.
Det var en ganska dyr lunch, kan jag säga. Jag satt vid bordet bredvid under hela, hela lunchen, och att det var en god lunch. Det var en väldigt bra lunch, som en liksom finare restaurang verkligen.
Ja, det kan jag säga. När man pratar om affärer och så, lite större affärer och så där, och blir bjuden dit, då vet man att det är stora grejer som ska diskuteras.
Ja, du har också varit där och
känt. Ja, det har jag varit. Ja. Jag skulle inte gå dit ofta privat, för jag har inte den typen av budget i min privata plånbok.
Det är bra. Vi namngav inte restaurangen nu, eller? Jag tänker det är bra. För att,
nej, det har vi inte gjort. Men vi behöver inte nämna restaurangen. Men det är en väldigt fin restaurang. Där vill då Socialdemokraternas arbetarpartis ungdomsförbund ha sin lunch då med, var det de som föreslog stället, eller?
Ja. Ligger på behagligt avstånd från Sveavägen 68 där just Socialdemokraterna har sitt högkvarter.
Just det. Då sitter de i alla fall, det de säger på det här mötet börjar liksom nästan säga, ja men på tal om det, jag har ju själv jobbat med försäljning och det är då när man sitter där så börjar man ju sälja in det som liksom det man ska komma överens om och så. I mitt fall så är jag ju öppet säljare, då är det så här, men vet du vad, vill ni ha det här så kan vi göra så här och dittan och dattan. Och de pratar som om det vore jag som håller på att prata med ett annat företag där vi ska göra typ en sponsringsdeal eller någonting sånt. Exakt så gick samtalet.
Hade jag gjort en valkampanj så då hade jag slagit upp den på en stor affisch. Kan du se skillnaden på Biden och Putin?
Ja. Nej, men det, så att vi kommer absolut fokusera på säkerhetspolitik jättemycket och
under lunchen presenteras en idé om hur givarens identitet kan döljas för väljarna.
Det finns en grej som är
det ser ut som Bill Gates.
Exakt. Eller så kan till och med stiftelsen skänka pengar. Och om då stiftelsen inte heter ditt namn, då kommer det bara stå att den här stiftelsen är pengar.
Så de satt och sålde in de frågorna som Socialdemokraterna ska jobba med som passade då den här entreprenören, antar jag, eller?
Ja, det är det som är så intressant med det mötet, att det är väldigt tydligt en sån relation som utspelar sig där på den här finare restaurangen.
Och deras förslag var då, det är den som är lite intressant, för den är inte nödvändigtvis att den går emot reglerna. Där blir det lite av en gråzon som den här statsvetaren skulle gärna göra någonting åt, men det är som sagt en gråzon. Och vad är det som händer?
Alltså, någonstans så allting är ju, jag menar, man kan kalla det för gråzon, man kan kalla det för kryphål i lagen, man kan kalla det för sätt att kringgå syftet med lagen eller kringgå lagen. Allt det där är egentligen samma sak. Det är sätt att inte göra det som var meningen med hela den här lagen, nämligen att redovisa öppet identiteten på stora bidragsgivare så att det går att granska och så att man undviker risken för korruption. Och just det här stiftelseupplägget som SSUs representanter, och han är ju riksdagskandidat också, då den egenskapen som vi hamnade där när vi sökte honom, men det han föreslår då är ju att dölja givarens identitet genom att han ska skicka pengarna via en stiftelse. Eftersom man då bara behöver redovisa, som de säger det, namnet på stiftelsen. I förarbetena till lagen så diskuterades just detta med stiftelser. Och man kan prata om insamlingsorganisationer. Alltså organisationer som står vid sidan av partierna. Som inte kontrolleras direkt av partierna. Men som på något sätt kanske samlar in pengar för att skicka. Och man kom fram till i lagstiftningen, regeringen liksom, som ju lägger fram propositionen, skrev att det här är inte ett existerande fenomen idag med stiftelser och insamlingsorganisationer. Men den utvecklingen tål och liksom bevakas, och om det skulle uppstå så kan det finnas anledning att se över den här lagstiftningen igen och uttryckligen förbjuda det. Så på så sätt så tar man ju verkligen upp risken för stiftelser. Och det är också då Socialdemokraterna, så det är ju hans eget parti då som resonerar i de här termerna.
Som var regeringsställning som sagt. Ja. En annan grej jag tänkte på just med det där luncherbjudandet igen. Alltså, Liberalerna hade det inte lätt i det här programmet. Även där, att föreslå att kunna luncha med någon av kandidaterna. Där ser man väl också indirekt att de har gjort det här förut, eller att det här kommer vara någonting som kandidaterna vet om. För hur går du som Timbro chefsredaktör och säger till kandidat X, hej, du ska luncha med den här personen. Varför då? Vet du vad, fråga inte. Alltså både fråga inte eller du har fått de här pengarna. Båda de är ju problematiska oavsett.
Ja, nej, men där får man väl anta att han hade vetat om att de fått pengarna från honom.
Ja, det är, ja. Vilka har fått gå då? hittills? Alltså rent du på riktigt fått gå hittills? Alltså så här, sparkad?
Alltså det är ju det är ingen som använder det ordet. Nej. Så att jag menar, Socialdemokraternas ekonomichef har tagits ur tjänst.
Okej. Okay.
Liberalerna säger att att den här personen inom partiet i Liberalerna som var givarens kontaktperson har liksom slutat på egen begäran. Sen så den här konsulten, där har man sagt att ja, Liberalerna anlitar inte längre den här konsulten. Samtidigt har samma person då fått vara kvar på Timbro, som menar att de inte har någonting med det här att göra.
Mm.
Så att 2,5
alltså, ja. Och SSU-aren är fortfarande riksdagskandidat.
Han är fortfarande riksdagskandidat.
Ja. KD och SD känns som att det bara inte har hänt någonting, eller?
Ja, så det som var märkligt med KD var ju att de började säga, man kan inte säga att det inte stämmer, för att det, man hamnar i så här ett läge där någonting är svårt att bevisa, men det är definitivt vilseledande, för att de säger då så här att ja, vi, först så sa partisekreteraren att ja, det här var en gråzon, liksom, men det är inte säkert att det är olagligt, liksom, enligt lagstiftningen, utan ja, det är ett kryphål, liksom. Men sen så sa Ebba Busch senare att nej, vi har diskuterade det här i partiet, och då där någonstans så drar hon in sig själv. Även hon gjorde att liksom, man diskuterade det i partiet, även om man säger vi, men hon säger man diskuterade det i partiet liksom, och man kom fram till att det här var fel. Man kan inte göra på det här sättet. Men, och det här är det väldigt viktigt, hon säger det var vår slutsats. Och sen valde vi att avsluta kontakten med den här givaren. Och då har ju vi mejl där givaren försöker dra sig ur det här upplägget med Kristdemokraterna. Inte en, utan två gånger. Och den biträdande partisekreteraren driver på för att fortsätta. Och det sker ett till telefonsamtal. Och man fortsätter att försöka få in de här pengarna. Men sen så, och då andra gången som givaren drar sig ur, menar Kristdemokraterna att de hade redan då tagit beslut om att inte gå vidare, men att givaren hann före och drar sig ur andra gången, och att det hade de egentligen tänkt göra redan, för att de hade kommit fram till att det här inte gick. Och det Ebba Busch då säger om det är att, om man säger vi har ju de här mejlen och det var ju givaren som drog sig ur, då säger hon ja, men du vet inte vilka beslut vi har fattat.
I intervjun tidigare så sa du att det var ni som bröt kontakten. Vi har mejl som visar att det var givaren som bröt kontakten.
Vi vet ju inte vilka besked vi har fattat. Och jag har redogjort för de beslut som vi har fattat kring våran del. Har ni ytterligare frågor så finns Peter Kullgren fullt tillgänglig för er.
Vi pratar med dig som partiledare. Du sa att det var ni som avbröt kontakten. Vi har ju mejlen som visar att det var ni som avbröt kontakten. Kan du inte svara på det?
Ja.
Men framförallt det som ändrades där, som jag tyckte var viktigt, är att hon går från att partisekreteraren säger det var en gråzon, man kanske kan göra så här, till att Ebba Busch säger nej, det var fel, man kan inte göra så här, men det var vi som stod för den slutsatsen, så att vi har gjort rätt.
Så de har kört på båda spåren.
De har ändrat sin story. Ja. Liksom. Ja.
Jag har ju haft med Sveriges bästa försvarsadvokat som 8 år i rad, Johan Eriksson, i den här podden tidigare. Han kallas för, liksom, hans, vad ska man säga, metod i rätten kallas för en minimalistisk variant. Det betyder att man väljer ett spår och går all in på den. För han menar på att det blir bizarrt om man säger så här, ah, det var inte jag som sköt, och om det vore jag som sköt så är det inte med den pistolen, och om det var med den pistolen så var det inte med de skott botten. Och då blir det så här, hur blir trovärdigheten då? Man måste välja ett spår, har du gjort det eller inte? Och här känns det som att de inte har lyssnat på Jan Eriksson i alla fall. Avsnitt 99, gå in och lyssna på den.
Men det är ju intressant. Jag tycker liksom egentligen som en analys av hela hur politikerna har hanterat det här, är det ju väldigt intressant att se hur man har drivit väldigt hårda linjer och inte låtit fler ta ansvar genom att lämna sina tjänster. Utan man har försökt hålla fast vid det här. Ja, det kanske var olämpligt, men det var inte olagligt. Och man har klarat sig undan med det. Man har också gett alternativa versioner av sanningen. Och sagt att nej, så här är det. Och så har man blivit citerad i andra media. Fastän vi vet att nej, men det här är väldigt vilseledande. Som i Kristdemokraternas fall. Eller det här är direkt felaktigt. Liberalerna ljuger. Vilket vi kunde visa när Liberalerna gick ut med sin version. Till exempel att de skulle ha sagt att man inte kunde ta emot anonyma bidrag. Och hade dragit sig ur. Det var direkt felaktigt. Men den linjen kör de benhårt. Och de citeras i andra medier. Och det blir ju en alternativa fakta. Och någon slags trumpism. Där det är svårt för väljarna. Om man inte är väldigt väl insatt. Och veta vad som är sant. Och det gör ju mitt jobb ännu viktigare. Att försöka nå ut med det vi vet. Så att fler får veta det också.
Det är genuint tråkigt. För det finns ju, det skulle, alltså tänk dig av alla de här fem som har gjort så här. Tänk bara av en av dem som skulle säga, vet ni vad, vi har fuckat upp rejält. Och det finns en risk att vi har gjort det här oftare. Alltså från partiledningen. Vi tänker att vi öppnar upp allting och vi kommer stå för alla de här liksom, felen vi har gjort under, jag vet inte, månader, år eller vad det nu kan vara. Fan, vet du vad, vi tar ansvar. För är det någon som bara kan, vet du vad, vi tar ansvar. Vi öppnar upp här. Det skulle få, och även om det ser riktigt ruttet ut bakom kulisserna, så skulle jag bara, fan, de här öppnade ändå upp sig. Jag tror många skulle få respekt för dem. Liksom.
Ja, nej, men jag tror att det liksom den här granskningen och det här programmet har blivit en viktig, det verkar ha hänt någonting här. Där flera partier har valt väg. Det kanske har varit uppenbart, det kanske har varit så tidigare också, men här blev det liksom, i alla fall för mig, för första gången uppenbart att man väljer den här vägen att köra sin egen linje med alternativa fakta i flera fall. Och det gör mig väldigt ledsen faktiskt.
Så en fråga var ju, hur högt upp mot partiledningen har det här gått? Eller vilka gick längst, som ni vet i alla fall?
Alltså det är högst upp i partiledningen där vi vet och liksom har kunnat visa det är ju Kristdemokraterna och inte Liberalerna, för där vet vi inte om det går hela vägen upp, även om man kan liksom även om allting som sägs tyder på det. Men sen faktiskt också Moderaterna, där vi kom en uppföljande publicering som involverade Gunnar Strömmer, alltså Moderaternas partisekreterare. Han föreslår ju då att man ska skänka pengarna. Han kom med tipset att skänka pengarna indirekt till opinionsbildning. Alltså att man ger pengarna till något som inte är Moderaterna, men någonting som ändå gynnar partiet. Då pratade vi ju, det är ju återigen en variant av det här med insamlingsorganisationer som vi pratade om tidigare, som lagstiftaren var inne och funderade på. Det här kanske kan bli ett framtida problem, men kanske inte är det idag. Och vi var inne på det, kanske ska säga någonting om det också, att partierna får pengar från alltså från statskassan, man får partibidrag, och tanken med det är att det ska finnas en säker finansiering för att man inte ska vara beroende av liksom privata bidrag. Och det är ju uppenbart här att partierna är väldigt sugna på de här pengarna, och den diskussionen jag inte hört så mycket om är, får partierna tillräckligt mycket pengar? kan de bedriva den verksamheten de vill göra, eller är de för fattiga för att kunna bedriva ett bra politiskt arbete, och vad beror det på? Och då växer ju den här typen av donationer i betydelse, och det är där det liksom föds sätt då att försöka gå runt lagar om insyn till exempel, för att det kanske inte är så bekvämt för vare den som tar emot eller den som ger pengar.
Sen det där med baserat på hur det gick i förra valet, alltså om man fick liksom 5% eller om man fick 29%, den är ju lite skev också, för det blir ju alltid att liksom upprätthåller ju någon form av status quo, eller finns risk för det i alla fall. Och även om man höjer alla bidrag allmänt från statligt håll liksom.
Ja, sen så tror jag att det, jag menar, hur man bedriver valkampanjer och så, det kanske förändras också, att man behöver mer pengar för att göra det politiska arbetet. Det är, jag menar, medieklimatet har förändrats, det är svårare att nå ut, det politiska tonläget har skärpts, det är mer konfliktyta och svårare att nå ut genom bruset.
Jag kan inte minnas att jag såg och hörde så här mycket politisk reklam när jag var yngre. Är det någonting som har förändrats? Jag kan inte ens minnas att jag såg eller hörde någon reklam typ 2006. Men det kan vara bara jag som har. Har det varit
det är alltid svårt. Jag har inte sett, det finns säkert forskningsstudier som har tittat på det. Alltså det som har förändrats framförallt är hur man använder sociala medier. Och där har det gjorts några andra jättebra granskningar under den här valrörelsen som visar på hur det är svårt att veta vem som ligger bakom olika budskap och sånt. Och olika Facebookgrupper som driver på för att påverka våra åsikter. Och då indirekt vilka partier vi sedan väljer att rösta på.
Var det de här trollkontorna och sådär?
Ja, till exempel.
Vilka var det som gjorde den granskningen nu igen? Var det TV4 också?
Nej, en av de granskningarna. Alltså den trollfabrikerna var ju ETC. Men sen var det också en granskning av Aftonbladet som har visat på att man använder troll på Twitter för att förstärka budskap. Och det kan ju också vara liksom främmande makt som väljer att förstärka vissa budskap för att det gynnar ett kaos kanske som de vill se. Det kan ju finnas många olika intressen bakom. Det behöver ju inte vara så att någon själv gör det med sina egna inlägg, utan det kan ju finnas andra intressen bakom som påverkar vilka budskap som sprids.
Nej, men så är det ju. Det är det som blir lite fascinerande med det här hyckleriet med där det är ett parti som är mest högljutt mot klanupplägg och klangängkriminalitet och sånt där, och hur de också då gräver sig in i myndigheter och så på det sättet med olika förskingringar av pengar och sådär. Och sen ett annat parti då som föreslår till exempel stiftelsevarianten då, och sen så är deras största oro just nu liksom ryska trollfarmar och sånt där, och man anklagar andra för att liksom göra sånt, och sen så ursäktar man sig själv när man då vill ta emot pengar, vilket är, alltså de här stiftelserna skulle ju kunna vara pengar från vilka som helst egentligen, vad vet de liksom. Men vad har responsen varit efteråt?
Efter publiceringen,
tänker jag. Ja, alltså jag tänker, är det några partier som har varit extra arga på er?
De var nog mest arga inför, upplevde jag. Och sen har det liksom fått sånt genomslag och varit så väl dokumenterat att vi har inte fått liksom, i alla fall ingen officiell kritik från partierna.
De vill nog hålla så tyst som möjligt ett tag.
Jag tror också det. Men vad jag vet jag har inte sett någon sån kritik.
Nej, det var en intressant tweet eller upp, för det var exakt den tanken jag hade. Jag tänkte, varför är de som inte hade tagit emot några bidrag eller anonyma bidrag som tackade nej till era förslag, varför de var så tystlåtna länge? Och sen så till slut, så det tog en eller två veckor nästan efter att Nooshi Dadgostar då anmälde dem till, vad heter det, Kammarkollegiet? Eller?
Ja, det är den myndigheten som ansvarar för tillsyn av det här. De har en ganska spretig portfölj av uppdrag. Okay. Kammarkollegiet som myndighet. Men det är de som ska göra tillsynen av att det redovisas korrekt.
Ja, och ta men Nooshi Dadgostar anmälde dem i alla fall för att göra en insyn i deras.
Ja, och då hade Kammarkollegiet redan kollat ett tag på om de skulle inleda en granskning. Det hade Kammarkollegiet sagt i princip i samband med vår publicering. Och sen dagen innan de då hade det här mötet där de skulle ta beslut om det, så gick Vänsterpartiet ut med ett utspel. Så kan man spekulera i varför de valde just den dagen att göra det. Men då anmälde de till Kammarkollegiet, och då dagen efter så kommer Kammarkollegiet och säger att de ska inleda den här granskningen. Men den processen startades ju långt tidigare. Så det är viktigt att...
Så det finns en chans att de hade gjort det ändå?
Ja, de hade ju definitivt tagit ställning till det ändå.
Okej. Och sånt tar ju tid, antar jag. Det kommer ju komma efter valet liksom.
Ja, men jag tror att anledningen till att fler, för jag menar, Vänsterpartiet var ute snabbt då och kritiserade de andra partierna. Miljöpartiet verkar varit ganska tysta, och Centerpartiet har också varit tysta. Jag vet att det har varit planerat utspel från Centerpartiet som sen har dragits tillbaka. Och jag tror att det där har att göra med en oro för att man inte vet om alla kandidater har varit öppna med de, liksom vad som har hänt. Och man vet kanske att det inte har skett någonting på central nivå, men har man koll på alla överallt? Kan det komma något tips? Har man kanske någonting i bagaget, nu bara spekulera liksom, som skulle kunna komma fram? Och att den politiska fallhöjden då blir högre om man går ut och aktivt tar ställning mot någonting i kraftfulla ordalag. Och att det kan finnas sådana överväganden, att det riskerar att kosta mer än det smakar helt enkelt.
Hur vet du att de planerade men drog tillbaka det?
Vi fick veta det.
Vem är källan?
Jag berättar ju aldrig om mina källor.
Jag förstår. Är det olagligt eller?
Jag kan bli straffad för det.
Ja. Då ska jag inte fråga dig, pressa dig mer på det, men då får man veta eventuellt något svar från Kammarkollegiet när de har börjat undersöka saken.
Ja, de ska ju kolla nu på 2021, liksom allting som har redovisats då, så får vi väl se exakt vad de kollar på. Jag menar, det är väl förmodligen, nu funderar jag bara högt, men jag tror att det är ganska svårt att kolla ett bulvanupplägg till exempel, som ju var det som flera partier föreslog. Hur vet man att den personen som faktiskt skänkt pengar är den personen som också ligger bakom gåvan?
Svårt att kontrollera. Då skulle man ju behöva typ dokument och så i så fall. Alltså kanske tillgång till mejl och sånt. Men det är ju, kommer ju, så djupt kommer de ju säkert inte gå.
De kommer säkert ställa frågor till partierna. Och jag skulle tro att de också kan kolla på identitetsuppgifter för de här summorna som är under den här gränsen på 24 150 kronor. Vad finns det någon som har använt familjeupplägget, till exempel familjemetoden? Eller finns det någon som har använt utspridningsmetoden eller kandidatupplägget eller den typen av upplägg där man jobbar mot den här gränsen för att slippa redovisa till Kammarkollegiet? Där skulle man kanske kunna lägga ihop ett och ett och se om det finns mönster som tyder på att det skett systematiskt.
Mm. Om det är 27 stycken Hellerud som har gett till Moderaterna, då ska man vara riktigt nervös. Alltså.
Då vet man inte vad som händer.
Då är det klanupplägget. Tips till Kammarkollegiet, kolla om det är någon som har swishat 240 spänn per dag till KD eller någon annan. Jävla. Ja, vi kan stoppa. Men väldigt intressant. Vad är de andra grejerna som du har gjort på Kalla Fakta? Det är tre olika uppdrag du har gjort, eller?
Första grejen jag gjorde för Kalla Fakta, för förut var jag nyhetsreporter och gjorde en del gräv och sånt också, men de tre programmen som jag gjort, längre produktionen som jag gjort för Kalla Fakta, första var Svenska Incels. Och det andra var ett program som heter Falska Betyg, som handlade om en skola, ett företag som bedriver skolverksamhet, friskola, men här gjorde på någon slags uppdrag entreprenad, och att en kommun med en vuxenutbildning och gav ut betyg i kurser som eleverna i vissa fall inte fått någon undervisning i överhuvudtaget.
Just det. Det var förra året, va?
Det var i sista januari i år publicerade vi den.
Du föredrar gräv, misstänker jag, eller? Det känns som att det är många journalister som gärna vill jobba i den positionen du är i.
Ja, det är ju en extremt privilegierad position att få så mycket tid till att lägga på en enda sak och försöka gräva fram någonting. Det är också stressigt, jag jobbar i princip liksom dygnet runt. Det går inte liksom att lämna jobbet på samma sätt.
Och det finns inget slut i det du gör heller?
Alltså, nej, när det tar slut så börjar det ju en ny. Det finns trådar och kvar att dra i, och det gör vi ju också. Där det känns värt att... Det är alltid en avvägning mot vad som är rimligt att anta att man kan få fram.
Var det någonting som ni, när ni gjorde det här grävet, som kom fram i till exempel telefonsamtalen eller i filminspelningar och sånt där, som du förvånades av eller som var jävligt skeva men som inte var värt att publicera i Kalla fakta, eftersom att ni vill hålla liksom spåret och inte komma med en massa sidospår? Alltså, kom det fram andra saker som ni inte var beredda på?
Oj, det är så otroligt mycket material att jag skulle nog behöva sätta mig och tänka för att komma på det. Liksom. Spontant har jag ingen sån grej som liksom, jag menar, det finns ju massa saker som vi inte har publicerat, och jag menar, jag tror totalt handlar om 44 telefonsamtal eller någonting, så att det är liksom för att hålla en linje så, men det är ju allting på samma tema, eller vad man ska säga. Det finns ju mycket mer med den här konsulten hos Liberalerna och Liberalernas kontaktperson som vi inte har publicerat av utrymmesskäl, för att det skulle bli alldeles för långt, som är av liknande kaliber av det som man hör i programmet, men ändå mer av samma vara.
Fick du reda på vilka det var som hade gjort den här elsparkcykelhistorien utanför Voice Control?
Nej, jag hade ju hoppats på att någon skulle... hör av sig och säga någonting. Det var en reporter på Ny Teknik som skrev, det var jag, men jag tror att det var bara hittepå. Nej, det är ett olöst mysterium faktiskt. Den fick ju nästan mer genomslag, den tweeten, än mina tweets om granskningen. Det är ju, säger ju någonting också.
Blir du inte besviken på mänskligheten och demokratin?
Lite, liksom.
lite, eller hur? Vi
felparkerade elsparkcyklar är en fråga som upprör.
Det är demokratiska problem.
Om de var
felparkerade. Vi måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen över våra gator, antar jag. Jag vet inte. Men för de som inte fattar, var det var uppemot 50 stycken elsparkcyklar som hade parkerats precis utanför Voice huvudkontors ingång.
Ja, i princip lagt sig en hög nästan.
Ja, väldigt snygg hög måste
jag
säga.
Ja, prydligt men kompakt.
Ja, men för du har ju gjort lite grejer på elsparkcyklar allmänt tidigare, va? Ja, var det därför du ville veta det, eller var det bara ren nyfikenhet?
Jag tyckte
eller?
Jag triggades ju av den här bilden på samma sätt som de flesta som såg
bilden. Då är du en lika triggades. Stor kolsupare som resten av oss.
Ja, men jag ville på riktigt veta vem det var, om det fanns en historia bakom den här bilden. Sociala medier är ju fantastiskt på det sättet att man ibland kan få svar på sådana frågor, för att det liksom sprids till så många att ibland vet folk saker.
Men vad är det du ägnar dig åt just nu då? När det här är lite över och efter valet, vad är liksom nästa projekt?
Jag har en del trådar att följa upp från den här granskningen. Men framåt så kommer jag jobba mer med så här kortare nyhetsgranskningar. Och kommer rikta in mig på att granska nyhetsflödet mer än längre projekt. Och det tror jag är, ja, det ska bli spännande att göra det. Det finns ju mycket, jag tror att särskilt i dagens medieklimat så är det så här, men vi är intresserade av, och det var samma sak med det här, vi är intresserade av saker liksom en, två, tre dagar. Och då springer många journalister på samma boll, gör ett fantastiskt jobb, får fram en massa saker, men sen så liksom kommer nästa grej, och då släpper man det. Men om man lite mer ihärdig och som jag då tycker om när saker får ta lite längre tid, då kan man hitta sånt som man missar de första tre dagarna, och det ska jag försöka ägna mig åt.
Spännande. Men vad är det som du själv, liksom, om jag ställer en jättebred fråga, vad fick du själv för insikter och tankar och idéer efter den här granskningen?
Ja, men jag skulle säga att för den som är riktigt intresserad, ta reda på mycket om granskningen. Alltså se programmet, ta reda på, läs artiklarna och jämför liksom vad som kommer fram med vad politikerna säger, vad de har skrivit i sina pressmeddelanden som de har skickat ut, även om det är flera partier som har ändrat sina pressmeddelanden kontinuerligt, så går det ändå att jämföra och se hur det spins och hur man krishanterar. För jag skulle säga att en lika stor, liksom lika mycket som det berättar att se programmet, berättar det att se hur man förhåller sig till det som kommer fram i programmet efteråt, mitt i valrörelsen. Och det säger någonting om tiden vi lever i som är väldigt, väldigt viktigt. Och där har jag verkligen fått insikter. Så jag tror att den analysen kan man göra själv om man tar reda på så mycket fakta som möjligt.
Mm. Men det där var väldigt, väldigt bra tips. Och jag kan tänka mig att det är sjukt frustrerande för er när ni gör sånt här gräv, ni vet liksom bakgrundsgrejerna och ni kan sätta ihop 1+1, men eftersom att ni inte har bevis för vissa saker så går det inte att säga så här, jo, den här personen måste ha vetat eftersom att den här personen sa så här. Men då krävs det ju att vi gör vårt jobb, alltså att faktiskt liksom på riktigt tittar, lyssnar och drar slutsatser och gör analyser liksom. Men det måste vara sjukt frustrerande för er när inte bara politiker men andra som ni granskar.
Det kan vara frustrerande.
Ja, är det starkt. Du ska få de här slutgiltiga frågorna som alla får i det här programmet innan man får sticka. Jag ser att du försöker snegla på min mobil här för att se vad det är för frågor. Du får inte kolla där.
Jag har alldeles för dålig syn för att se dit bort och dessutom läsa upp och ner.
Om du fick resa tillbaka till vilket år som helst i historien, vilket år skulle det vara?
Oj, jag är lite nyfiken på medeltiden. Så kanske så här, ja, men 1200-talet eller något sånt.
Och vad röstar du på?
Det säger jag inte. Det tror jag inte någon journalist säger.
Inte än. Jag tror att jag har fått någon som har gjort bort sig eller något. Jag kommer inte ihåg vem det var faktiskt. Jag ska ta reda på det. Årsinkomst?
Det vet jag inte heller om jag ska säga. Det känns som en privat uppgift. Men för alla som är nyfikna så går ju sånt att kolla upp via Skatteverket. Om man vill stalka mig så. Jag menar, jag jobbar med att stalka andra så.
Mäktigaste telefonnumret du har i din kontaktbok?
Min pappas. För det har kunnat så länge. Du kanske menade någonting annat med liksom.
Ja, mäktig. Liksom. Han är ju mäktig i ditt privatliv.
Men det är väl det som mobilnumret som, dels för att jag kan det, för man kan så få mobilnummer idag, men också för att det liksom, han har haft det så länge. Mm. Det är liksom en institution för mig, det telefonnumret, och det är min pappa.
Vad är ditt mest minnesvärda telefonsamtal?
Vad svårt, i närtid så, nej, vet du vad, det var faktiskt när jag fick veta att jag hade fått praktik på CNN.
Wow!
Det var mäktigt och minnesvärt.
Failing CNN, som han brukar säga, Donald Trump. Om du fick dela en flaska vin med en person som du inte känner, vem skulle det vara?
Barack Obama.
Nu tänker jag att du ska få springa iväg. Det var väldigt kul att prata med dig och bra jobbat med hela grävet. Men du är välkommen tillbaka hit nästa gång du har gjort någonting.
Tack för att jag fick komma hit.
Du finns på Twitter vet jag, och är det någon annan sociala medier som man kan följa dig personligen?
Nej, inte just nu, men jag funderar på att kanske starta någonting. Vi får se om jag orkar. Men primärt Twitter. Okay. Det är där jag skriver och orkar.
Du får komma hit och snacka lite oftare istället.
Ja.
Ja. Bra. Vi hörs en annan gång. Ha det bäst.
Toppen.
Ciao.
Hej.
Stort tack för att ni lyssnade hörni. Glöm inte att gå in och prenumerera på podden. Tryck på prenumerera-knappen så att du får alla avsnitt när de kommer direkt in i telefonen eller där du lyssnar på poddar. Och så finns jag ju på sociala medier. Instagram, LinkedIn, Twitter. Taima Skafari heter jag överallt. Överallt, överallt. Gå in, connecta med mig. Och sen så hoppas jag på att vi hörs nästa vecka. Ha det bäst allihopa. Ciao.